Välkommen till Svensk Träpodden. På Svensk Trä så jobbar vi med information, inspiration och instruktion för alla sorters trä och träprodukter. Jag heter Mattias Fridholm och jag leder verksamheten på Svensk Trä. Dagens poddavsnitt det är ett samtal som Svensk Trä spelade in som en ersättning för vårt årliga seminarium IBIT, ingenjörsmässigt byggande i trä. Och om du föredrar att se detta samtal filmat, då finns det tillgängligt på Svenskt Träs hemsida www.svensktra.se. Men om du tycker det är helt okej att bara lyssna så går det alldeles utmärkt här. Och med de orden så lämnar jag över till programledaren Thomas Alsmarker som ska presentera dagens ämne.
Varmt välkomna ska ni vara till det tredje programmet i Svensk Träs seminarieserie om ingenjörsmässigt byggande i trä. Vi ska i detta programmet prata om hur vi kan arbeta med ljud, mot brand och med trä. De allra flesta anser nog att trä skapar en god ljud- och boendemiljö. Och de allra flesta som bor i trähus, de känner sig trygga. Och lösningarna finns. Kunskapen finns. Ändå så finns det en liten osäkerhet kring hur man gör. Och vad kan det bero på? Och vad kan vi göra åt det? Det, bland annat, ska vi ha ett litet samtal med två experter om. Det är Martin Höjer som är akustiker på Tyréns. Och det är Björn Yndemark som är brand- och riskkonsult på VSB. Välkomna! Låt oss höra vad de här herrarna har att säga. Jag tänkte börja med en lite kanske halvfilosofisk fråga. Och det är, vad är brandsäkerhet? Vad är en god ljudmiljö egentligen? Vem vill börja med den frågan? Vem vill ta den bollen?
Jag tar gärna bollen. Jag tycker det är en spännande fråga det där, Thomas. Vad är brandsäkert i mitt fall? Jag brukar ofta liksom filosofera kring det också när jag håller mina föredrag. Och det är, liksom, det är en väldigt intressant fråga och den kan ha väldigt många svar. Jag skulle säga att svaret beror rätt mycket på vem som är betraktare. Och i de allra flesta fall så är ju betraktaren, eller vi ska kalla det, det är ju en byggherre eller en entreprenör. Och då är det förhållandevis enkelt skulle jag säga. Utan det som är brandsäkert, det är ju på något sätt det som, om vi ska kalla det samhället, har tagit fram som en acceptabel säkerhetsnivå. Och det är det som man anges i regelverken. Och gäller byggande så är det framförallt Boverkets byggregler då. Så den nivån på något sätt som Boverkets byggregler anger, det måste man ändå på något sätt kalla för en brandsäker nivå. Däremot om man då är forskare så kanske man har andra glasögon på sig. Och då är det inte liksom kanske samhällets bestämda nivå som man siktar på, utan då kan det vara någon annan. En helt annan nivå som man då betraktar som brandsäker. Det kanske utifrån någon standard som är brandsäkert. Eller är det bara liksom en outtalad nivå liksom som man siktar på i ett långt, långt lopp. Så det är som sagt en väldigt, väldigt intressant fråga och den har rätt många svar. Men jag tror att man i alla fall i det här typen av forum ska man försöka hålla sig till en ganska enkel förklaring. Och brandsäkert är det som står i Boverkets byggregler.
Tycker du det är tillräckligt tydligt formulerat?
Ja, alltså i stora dag, eller tydligt liksom, Boverkets byggregler är ju som de är. Och det står inte i detalj exakt hur man ska utforma någonting. Varken vad gäller brandsäkert eller akustik eller konstruktion eller vad som helst. Däremot så finns det ju en väldigt tydlig ambition och en hyfsat tydligt beskrivning i alla fall funktionskrav som man sen har knutit allmänna råd till som är lite mer detaljerade. Om man hjälper och stöder av de här allmänna råden så kan man ju relativt enkelt hitta då rätt skyddsnivå.
Mm. Nej, men vi har ju funktionsbaserade normer och då, eller regelverk. Och då är det ju funktionen som man ska föreskriva och sen så kan man lösa det på olika sätt. Och det är därför man har bland annat experter inom brand och akustik.
Precis.
Vad säger du Martin? Vad är en god ljudmiljö?
Jag tänker att det kan vara olika saker i olika sammanhang. Men om man pratar boendemiljö så är det en plats, liksom en miljö där man kan återhämta sig. Där man kanske inte störs. Där man kan låta en viss mån själv liksom, utan att störa andra. Sen är det inte bara kanske ljudmiljön liksom, inne i sin bostad som är viktig. Jag var med i ett forskningsprojekt där man liksom har, om man låter folk få poängsätta sin boendemiljö. Så är till exempel sträckan som man går till bussen varje dag när man åker jobbet. Liksom, hur mycket buller är på den? Det påverkar hur man poängsätter sin egen liksom, helheten. Då. Men en plats för återhämtning är viktigt. Och sen, det betyder inte att alla ljud måste vara borta. Liksom, utan det finns man är olika. Vissa ljud är störande, vissa är mindre störande. Liksom.
Både Thomas och jag är ju trumpetare, så ibland är det bra att låta mycket, kan jag tycka. Då.
Jag sitter också och tänker på det faktiskt. Säg att jag bor här och vill öva lite trumpet. Hur liksom isolerat ska det vara?
Som du sa själv tidigare innan att om du pratar telefon och så hör du liksom att du spelar trumpet just då. Då är det ju ganska störande och då vill man ju minimera det så mycket som möjligt.
Är jag duktig, någorlunda duktig så kanske det är en ren njutning och då vill man höra mer.
Om det kommer vid rätt tillfälle för den som drabbas eller vad man säger.
Så man kan väl konstatera att det är en ganska intressant fråga, men en ganska svår fråga. Och det är inte helt lätt då heller kanske att sätta en specifik siffra på brand respektive ljud.
Nej, precis. Alltså det är liksom det är rimlighet i det hela. Att, alltså man kan inte bygga bort allt buller. Utan vissa saker får man liksom visa hänsyn till varandra och så också om man bor nära inpå.
Kan man bygga för tyst?
Det kan man göra. Framförallt skulle jag säga, balansen mellan olika parametrar. Alltså man pratar ljudisolering, stegljud, ljud från yttre källor och så. Och hitta balansen mellan dem är viktig. Till exempel om man har alldeles för tyst från yttre ljudkällor. Då kanske man mer hör grannarna istället. Liksom. Eller om ventilationen är helt tyst. Då, då klagar du mer på att du hör vad grannarna pratar om.
Då hör du någonting annat.
Så att balansen mellan de olika parametrarna i kravställningen är viktig.
Mm. Och som jag sa inledningsvis så många upplever ju då att trä skapar en god ljudmiljö. Och vad tror du det är som gör det då?
För mig så är ju en träbyggnad eller en lätt byggnad. Det finns både för- och nackdelar med det. Liksom. Men om man tänker att stomljud, till exempel ljud från, som går via marken och sprider sig genom stommen upp. Det är alltså dämpas ganska bra i en träbyggnad då. Och det är ett ljud som många upplever en stor osäkerhet runt. Liksom man vet inte riktigt vart det kommer ifrån och det blir obehagligt. Liksom. Därför har man ganska låga krav på det, eller högt ställda krav. Och det är ju, en träbyggnad har bra egenskaper för att inte liksom sprida stomljud i byggnaden. Då. Mm. Men sen kan man till exempel prata stegljud. Mm. Och då kan det ju bli liksom mer, eftersom en träbyggnad oftast är lättare och låga frekvenser, det är väldigt masskontrollerat. Mm. Så att det finns en stegljusproblematik i de här byggnaderna och då är det framförallt lågfrekventa dunsar när folk går ovanpå då. Mm. Men fördelen är ju att det kanske inte sprider sig lika långt i huset när det är stomljud. Och det är också väldigt enkelt att skapa hög ljudisolering för till exempel trumpetspelande i en träbyggnad.
Mm. Ja, det är intressant att man sätter siffror på både på akustik och på brand. Och det är ju väldigt lätt att sätta själva siffran. Sen är det kanske svårt att komma fram till vad den här siffran verkligen betyder. Och på brandsidan så använder vi ofta liksom, ja, vi vill gärna kvantificera saker. Eller kvantifiera saker. Och det kan vara väldigt lätt att kvantifiera saker, men däremot är det ju liksom det här vanliga talesättet, skit in, skit ut, om man ska vara konkret. Så är det är lätt att räkna på saker och få fram siffror. Men det är ju tyvärr väldigt ofta så att det är svårt att tolka den här siffran som verkligen kommer ut och veta dels vad den betyder, men också hur man ska använda den och jämföra den med annat. Liksom. Mm. Det är möjligt att det är lite lättare om man ska jämföra. Om man har två tal så kanske man kan jämföra dem, i alla fall om man jämför äpplen med äpplen. Så det är snarare i den typen av sammanhang som vi då väljer att sätta siffror på brandskyddet, när man kan jämföra mellan olika, olika delar, olika byggnader eller liknande.
Mm. Nej, det är lite det jag tänker just på här med att sätta siffror på någonting. Och det beror ju väldigt mycket på vilka randvillkor du har. Och att sen också kunna förstå vad betyder den där siffran och decibel. Antal meter utrymningsväg, ja, det kan man också fundera på. Det står 30 meter någonstans i en rådstext. Vem tusan har kommit fram till att det är just 30 meter? Vad betyder det egentligen? Hur många vet det?
På ljudsidan så är det väl ändå viktigt att alltså den ljudklassen, ljudklass C, jag vet inte om det är den eller om det är BBR som det står liksom i inledningen, att de siffror som presenterade där, det är ändå siffror som baseras på ganska mycket forskning. Avsikten med ljudklass C tror jag är att 80% ska liksom anse att det är en god miljö om man bygger så. Liksom. Det är inte alla, men det är ungefär 80%. Alltså, så det är ganska starkt knutet till forskning. Det man däremot måste komma ihåg, det är att mycket av den forskningen gjordes när man hade mycket tunga konstruktioner. Allt byggdes i betong, så att metodiken och världen liksom har inte, alltså man hade den här tunga massan som på köpet då liksom, medans i lättare konstruktion så har man inte det, och då ställer det till både tekniska problem liksom, liksom rent formellt, men också det i vissa fall skapar störningar liksom.
Och att det beroende på material så beter det sig lite olika, inte minst i de låga frekvenserna, om man bygger lätt eller om man bygger tyngre. Och att det är det som då kan påverka det upplevda ljudet.
Precis, alltså metoderna och standarden gick tidigare ner till 50 hertz. Liksom. Och det gjorde den för att man behövde inte gå längre ner, för liksom, det var inte ett problem längre ner. Men så när man börjar bygga lättare och inte ha massan i väggarna eller i bjälklagen på samma sätt, så har man liksom bara att få in klagomål. Även fast man uppfyller normerna så får man klagomål på att det dunsar. Mm. Ett exempel är när man bygger liksom, när man omvandlar ett vindsbjälklag till bygger en bostad där istället. Och så, de som tidigare bodde högst upp i huset och aldrig hörde någon ovanifrån har börjat få dunsar.
Ja.
När den nya lägenheten. Dels bor de inte högst upp längre och dels så dunsar när de går. Då. Och även fast de hade godkända värden, kanske till och med enligt ljudklass A. Därför börjar man skruva på normerna. Så i den nya, senaste versionen, då finns det som en rekommendation att man ska gå längre ner i frekvens. Som idag, det är ju inte ett krav utan en rekommendation. Skulle man tolka den stenhårt, liksom, då skulle många träbyggnader så som man bygger dem idag ha problem. Det går givetvis att lösa, men man kanske måste ta höjd för det på ett annat sätt.
Sen är det också så, lite som du också var inne på med akustiken, att det är rätt mycket av normen har ju baserats på gamla saker, gamla tester, gamla normer, gamla standarder. Samma sak är det ju på brandsidan. Vi pratar ju ofta om en standard brandkurva, den är ju 100 år gammal. Och den byggde på något sätt på hur man bodde och levde på den tiden. Och det har förändrats väldigt mycket. Visst, man har byggt med trä i säkert 500 år. Men man bygger ju kanske på ett annat sätt med trä nu än vad man gjorde för 500 år sedan. Som tur är kanske.
Ja,
jag tycker man har kommit väldigt långt vad gäller brandskydd i träbyggnader. Men det finns alltid några meter till att ta några extra steg man kan göra för att förbättra brandskyddet och anpassa testmetoder, standarder, normer och sådär efter hur det verkligen ser ut i det moderna samhället.
Precis. Och jag menar, det här med brandskydd, och det gäller ju oavsett vilket material vi bygger i, och det är ju likadant med akustik, så måste vi hantera lite olika frågor. Det är kanske svårare att klara vissa frågor i något annat material och lättare i trä och vice versa, precis som du varit inne på. Och likadant att de här olika, vi pratade ju om normerna innan, olika föreskrifter och så vidare. De föreskriver väl just funktionskravet. Den här nivån ska vi hamna på ljudmässigt. Då bedömer vi att vi har en god ljudmiljö. Det här kravet har vi på brandskydd. Mm. Och de föreskrifterna och reglerna säger ju egentligen ingenting om materialet.
Eller hur?
Nej, och det är ju lite på något sätt det fina också med hur reglerna är uppbyggda. Ja. Att man har möjlighet att använda olika material. Mm. Man har också möjlighet att utveckla hur man bygger och material och så vidare, för att byggreglerna är ändå uppbyggda så att det möjliggör det, liksom, att det tvingar inte in en på en viss väg, utan man har ganska bra möjlighet här, liksom, att hitta smarta, kreativa lösningar.
Mm.
Så på brand är liksom en typ av sån här funktionskrav är ju att en brand ska inte spridas mellan två brandceller eller mellan två lägenheter. Ja, det är ett väldigt tydligt funktionskrav.
Mm.
Men som tur är så finns det lite allmänna råd knutet till också som ger en lite grejning om vad innebär det ungefär, liksom. Jag tror att det är liksom en väldig fördel med så som vi har det, att man kan välja, liksom, det är inte materialstyrt hur reglerna är uppbyggda.
När ni får de där klagomålen eller det har brunnit i någon byggnad, vad har det i så fall handlat om? Vad har det varit för typ av misstag?
Ofta är det de här små detaljerna, liksom. Kanske inte en spik för min del, liksom, utan men kanske det att man gick inte hela vägen upp med gipsskivan, eller den här brandtätningen kring ett rör, den blev inte riktigt tät. Man hamnade för nära en träregel med imkanalen. Så imkanalen, ja, strålar värme och så antänder man någon trädetalj. Nästan alltid är det ju de här små misstagen på något sätt som gör de stora konsekvenserna. Och där har vi återigen, det är otroligt viktigt med detaljerna, både i projekteringen och utförandeskedet, så att det verkligen blir rätt. Och där är ju, det är väl nästan hela branschen överens om att just kontrolldelen av byggprocessen är väl kanske inte den allra bästa, och den sköts kanske inte alltid 100%. Att det är kanske för lätt att fuska, att de oseriösa kommer undan genom att göra sina egen kontroller slarvigt eller fuska med det, helt enkelt. Mm. Och det är väl tyvärr väldigt vanligt förekommande. Så vad det gäller just trähusbyggnader så försöker vi alltid förespråka att man ska göra en utökad kontrollplan, som då är mer detaljerad, på ett annat djup, och där man inför kontroller ska göras av sakkunnig i mycket större omfattning än vad man kanske gör i ett annat normalt byggnadsprojekt.
Mm. För att det kan kanske också är mer ovana inblandat när det gäller högre hus i trä. Det är man inte van vid det på samma sätt som med betong till exempel eller andra material.
Ja, definitivt. Det är fortfarande så att det är många entreprenörer som bygger sitt första stora trähusprojekt, liksom.
Ja.
Och varje gång det är något man gör första gången så är det ju andra utmaningar än när man gör det för tionde gången, kanske, när man har lärt sig hur man ska hantera elementen. Och
men en sak som man kan ha med sig då om man börjar bygga, liksom, höga hus då, det är ju att eftersom vi har en mindre massa i stommen så kanske vi behöver lite mer utrymme. Ja, ska man ha några centimeter för att få in en extra gipsskiva så kanske det måste börja redan tidigt i processen för att komma med. Liksom.
Jag upplever nog ändå att det har blivit väldigt mycket bättre. Inte minst med eller hur man bygger träkonstruktioner i trähusprojekt. Att byggherrarna Där kanske den här osäkerheten är en fördel. För eftersom man är osäker där så tar man gärna in specialister tidigt. Mm. Så i många trähusprojekt så är akustiker, brandkonsulter, konstruktören. Det är väl kanske de som börjar jobba liksom. Mm. Kanske nästan till och med före arkitekten i vissa fall.
Mm. Frågeställningarna har vi ju oavsett vilken typ av byggnad eller vilken typ av material vi jobbar med. Men det kan vara lite olika frågor som vi måste fokusera extra på. Och du har ju nämnt med låga frekvenser exempelvis, men gärna material eller andra saker som man måste lägga krutet. Så det är ju hela tiden, det handlar ju också om att ha kunskap om de olika systemen, kunskap om olika materialen. För lösningarna finns ju. Vi har ju lösningar för hur vi kan få skapa en bra ljudmiljö och hur vi kan skapa god brandsäkerhet.
Och man vill ju hela tiden nå rätt säkerhetsnivå. Mm. Det är inte så att vi vill ha för brandsäkra hus, för det blir för dyrt. Utan vi vill ha liksom rätt nivå på brandskyddet. Och då blir det hela tiden att vi kan inte bara ta fram en lösning som gäller alltid. För då blir det inte någon utveckling i byggbranschen. Utan vi måste hela tiden ha möjlighet att kunna ändra lösningar med tiden också.
Det är ju ingen bra idé att börja från vitt papper varje gång. Utan att börja från där vi var förra gången. Och det här är bra lösningar och då kan vi bygga vidare på den. Och kanske förenkla och förfina men också göra dem lite vassare.
Ja. Och jag tror kanske på brandsidan att man nu saknar någon form av... Det finns handböcker om man ska bygga i träkonstruktioner och att det ska bli en brandsäker konstruktion. Men de börjar bli relativt gamla, de här handböckerna. Mm. Det har gjort jättemycket jobb, inte minst i Sverige. Liksom. Men handböckerna börjar bli... Från 10 år på nacken kanske. Och då har hänt ganska mycket och det har gjorts mycket tester och utveckling sedan dess. Och kanske har man hittat lite mer optimala lösningar efterhand. Så det kanske egentligen läge att det skulle tas fram en ny handbok. Framförallt hur man ska utforma detaljerna. Då.
För det blir ju cementerande. Genom att man då hänvisar till en handbok kanske eller en standard. Då blir det lätt att det blir den lösningen man gör. Så är ju inte tanken, men det är ju så många gånger det blir i praktiken. Istället för att industrin pratar om plattformar som hela tiden utvecklas och blir lite bättre. Och det är ju det som jag ser framför mig i vår sektor också. Att vi hela tiden förfinar och gör det lite bättre.
Jag tror att det liksom handlar lite om det också, att har man inte den handboken liksom för träbyggnader så tar vi våra beslut baserat på vår egen erfarenhet. Mm. Liksom. Och vi tar ändå ett visst ansvar i vad vi säger och vilka liksom, det ska fungera. Mm. Och då är det ju mer läskigt att ta en åtgärd som någon annan har gjort som man inte själv har varit med om. Mm. Alltså,
då är det inte din erfarenhet utan då är det någon annan så då vet du inte riktigt.
Nej, då har han samma liksom, värderingar som jag har. Och så. Och då, medans har man en handbok då är det ändå liksom... Nej, men då är det liksom, risktagandet har man liksom bollat över lite på den handboken då också och stöttas det på det. Mm.
Ska försöka knyta ihop det här samtalet och knyta ihop den här säcken och bara lite kort ställa frågan till er. Hur tycker du Björn att vi bäst ska arbeta med brandfrågan i olika typer av träprojekt?
Mm. Alltså jag tycker ju såklart då att man ska ha en brandexpert med tidigt i processen och att man ska vara delaktig hela vägen. Börja från det tidiga skissskedet och titta på knutpunkter och annat som är viktigt då vad det gäller brandsäkerheten. Men även följa projektet när det uppförs ute på byggarbetsplatsen. Mm. Kontrollera och verifiera att detaljerna verkligen blir bra. Mm. Även att de blir väl och korrekt utförda. Mm.
Hur skulle ni kunna jobba närmare olika träleverantörer för att bidra till en ökad trygghet i att det finns en robusthet i systemen?
Det tror jag. Liksom. Sen skulle jag ändå säga att träleverantörerna i Sverige de är väldigt engagerade och satsar mycket tid och pengar på att testa produkter och forska och diskutera och vara med i projekten och stötta byggherrarna och entreprenörerna. Mm. Skulle säga att det förekommer ganska mycket av det redan idag. Mm. Sen kan det också bli ännu bättre.
Mm. Annars så tycker jag, precis som dig där under liksom byggena, så vill vi ju samma saker. Vi, framförallt i sådana här hus när man bygger liksom likadana våningar på varandra. Och så. Alltså det hittar systemfelen tidigt. Ofta är det ju ganska enkla saker som kan gå fel. Liksom. Och hittar man inte det systemfelet så finns det ju hela vägen upp. Så.
Ja, men för det är ju lite, förutom det här att detaljerna det sitter i så att säga, så är det ju ofta små saker som kan få relativt stora konsekvenser. Och det är ju himla onödigt, för att uttrycka det poetiskt. Att inte fånga det här, och att kanske också då leverantörer inte släpper de här frågorna, utan se till att man säkerställer att det blir bra utfört. Så man får en ökad robusthet i de här systemen. Mm. Om ni skulle ge ett råd till exempelvis då träleverantörer i Sverige.
Jag tycker det är svårt att ge ett råd till träleverantörer. Det känns lite långt bort. Liksom. Men för de som bygger med träbyggnader så är ju rådet liksom att bygg på rätt ställe. Alltså avgör tidigt om det är rätt. Så att man kan utnyttja att i en sån träbyggnad så är det många fördelar också. Det är jättebra ljudisolering för ljud som mellan lägenheter. Så länge de inte bara är lågfrekventa. Och det är ju en behagligare ljud även in i rummet. Det är inte rumsakustiskt, det är ett rum med lätt väggar jämfört med betongväggar. Alltså, men om man inte liksom planerar i början så riskerar man ju att skapa ett dåligt rykte liksom på slutet om man inte uppfyller en formalitet.
Och tänka till i tidigt skede naturligtvis, så att det finns det där lilla extra utrymmet, och att de här små detaljerna som kan avgöra då till exempel hur det upplevs med låga frekvenser, att vi fångar det i tidigt skede, för i sent så blir det svårt.
Precis.
Ja. Vad säger du, Björn?
Jag skulle också säga mitt allra viktigaste råd är att man ska fortsätta engagera sig och att man ska ta de utmaningar som finns på allvar. Och inte blunda. Det finns utmaningar med att bygga trä. Trä brinner och så vidare. Och ta de utmaningar som finns på allvar. Omfamna dem. Och vara med och lös och kom vidare och få bra produkter och bra lösningar.
Bra lösningar. Det tycker jag vi kan avrunda med. Lösningarna finns och de är dessutom bra. Tack så jättemycket, Martin. Tack så jättemycket, Björn.
Tack, Thomas.
Och tack till alla ni som har lyssnat och sett på den här diskussionen. Och jag välkomnar er tillbaka nästa vecka då vi sänder avsnitt 4 i den här serien som Svenskt Trä arrangerar. Tack så länge. Hej då!